Det är torsdagen den 21 mars. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss igen. I helgen genomförde den ryska regimen en aktion för att ytterligare stärka sitt grepp över landet och folket. Den här aktionen, det var en manifestation syftande till att efterlikna de val som förekommer i demokratier, men saknade som bekant de vitala delar som gör att det kan kallas för just demokratiska val. Ändå så var det här valet eller manifestationen intressant, för den säger ju något om Putins styre och vilket grepp han har över det ryska folket. Jag tror att många av er som lyssnar är intresserade av vad som egentligen händer i den auktoritära och aggressiva entitet som Ryssland under de senaste decennierna utvecklats till. Vad betyder det här så kallade valet för Putin? Gick det som han och hans anhängare tänkt sig? Och säger det något om vad vi i framtiden kan förvänta oss? Med mig för att diskutera detta har jag en gäst som är väl bekant för poddens lyssnare. Martin Krag, seniorforskare vid Utrikespolitiska institutet där han är biträdande chef för Centrum för Östeuropastudier. Varmt välkommen hit, Martin.
Tack så mycket.
Vi ska säga att sedan att du var med i podden, då berättar du om din bok Det fallna imperiet, Ryssland och väst under Vladimir Putin. Och nu berättar du precis innan vi började spela in att den har kommit i en ny upplaga nu.
Ja, det gjordes ju olika nya upplagor. Lyckligtvis så fanns det ju ett stort intresse för ämnet. Men nu finns det också en upplaga med ett helt nyskrivet kapitel, vilket ju är spännande.
Just det.
Alltså, den försöker fånga utvecklingen efter den storskaliga invasionen 2022.
Just det. Så den kan man läsa om man är ännu mer nyfiken på detta. Mm. Men nu ska vi prata om det som hände den senaste tiden. Martin, varför är det viktigt för den ryska regimen att ändå lägga resurser på att anordna det som inte är ett val men ändå försöker efterlikna det? Vad har man för mål med det?
Alla politiska styren, demokratiska såväl som auktoritära, har behov av symboliska processer av olika slag. Och i Ryssland så är det här presidentvalet, som det då kallas, som numera genomförs var sjätte år, en typ av symbolisk process, en ritual. Och den går ut på att helt enkelt bekräfta Vladimir Putins maktinnehav och legitimitet och styre. För Putin är det också ett slags stresstest. Det politiska styret, det politiska systemet, från högsta till regionala nivån, ska ju också leverera det förväntade resultatet. Så guvernörer som är utnämnda av Putin, de förväntas leverera de valresultat som Putin vill ha. Och det här är en signal som går genom hela politiska systemet och som därför är ett sätt för Putin också då att utvärdera att han fortfarande har sitt grepp om landet. Och det får man ju säga att han har. De levererade ju under helgen väldigt höga siffror för Putin.
Man kan nästan likna med att han skriker i vakt och han förväntar sig att alla står i enskild ställning och sen går han runt och inspekterar helt enkelt.
Ja, men lite så. Och ritual då, som ritual betraktat så är det då också viktigt. Lite som en tsar behövde krönas en gång i tiden. Det var en stor viktig händelse i det forna tsar-Ryssland. På ett liknande sätt så är det här en slags kröning som sker med viss regelbundenhet.
Om vi tänker på den här ceremonin, om vi tänker så att säga målgrupper för den, om vi börjar med internt förstås, men är det också tänkt att signalera någonting utåt mot världen?
Ja, Putin har ju signalerat väldigt klart, vad ska man säga, vad som är Rysslands position i världspolitiken. Ryssland är i krig, Putin är en krigsledare, en krigspresident. Putin representerar folket, den som är emot honom är alltså emot folket och emot Ryssland. Och han kommer att stå upp mot alla tänkbara hot, interna och så att säga externa, som han uppfattar dem och definierar dem. Det är linjen. Och det är ju en tydlig signal till omvärlden också. Inte minst då eftersom Ryssland har startat det här enorma kriget. Och man avser också fortsätta driva kriget till någon typ av logisk slutpunkt.
Mm.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Det så kallade valresultatet, jag minns inte exakta siffror och det är inte så intressant, men det var ju högt valdeltagande och högt stöd för Putin. Kan man säga det att det här stresstestet utföljde till belåtenhet för honom? Tror han är nöjd?
Jo, men då, vissa distinktioner är ju viktiga här då. För det första så finns det ju ingen som helst frihet i valet. Det finns ingen opposition att tala om i någon genuin bemärkelse. Det finns inga fria medier, det finns inget ansvarsutkrävande. Och dessutom då så har man infört då nya typer av digitala tekniker för röstning som gör att det helt, går inte ens att spåra de här rösterna egentligen med någon typ av fysiska spår som en valsedel ändå utgör. Och med allt det sagt så har vi då möjlighet, fortfarande intressant nog, att studera valresultaten från varje enskild valkrets över hela landet. Och det gör att man kan med statistisk analys också genomsöka det här materialet för anomalier. För att i ett demokratiskt val så ska du ha liksom en slags normal fördelningskurva i hur folk röstar. Det vill säga väldigt så här avvikande resultat som 100% valdeltagande i en valkrets med 100% av dem som då röstar som också avlägger sin röst för Putin. Det är liksom en anomali. Det ska liksom statistiskt sett inte egentligen förekomma. Det är lite som om du är på ett kasino och ser att en person vinner jackpot 3 gånger i rad på samma maskin. Och då kan du utgå från att någon kanske har riggat den här maskinen. Mm. Det är liksom en på miljarden av miljarden att det ska kunna ske spontant, så att säga. Och det är fullt av såna här anomalier i resultaten som rapporterades under helgen som visar att ungefär till och med upp mot hälften av rösterna som formellt har registrerats kan vara fabricerade. Så att det här är ju så att säga inga resultat man ska så att säga fästa någon vikt vid om man vill veta vad liksom, om man tror att det här är någon indikator för stödet för Putin liksom, så är de här siffrorna inte användbara för det.
Nej, men det var inte det jag syftade på. Jag tänkte mer än att den organisation som han byggt upp för att hitta på resultat, funkar den så att säga? Liksom?
Alltså. Ja, men det får man ju säga. Precis. Det är verkligen så. Och hans rapporterade valresultat liksom, från liksom början när han kom till makten 2000 som president och liksom varenda då så kallade val som har genomförts sedan dess så har ju hans rapporterade siffror bara ökat. Och nu var de ju någonstans över 80-strecket då. Och det var första gången. Mm. Så och om man då skulle genomföra den här ceremonin en gång till om 6 år han lever och så länge och sitter kvar vid makten fortfarande så ja, men då får vi ju anta att han kommer behöva kanske slå igenom 90-strecket eller mer. Och då är vi uppe i irakiska nivåer under Saddam Hussein eller Nordkorea idag. Och sådär. Mm.
Vi i den demokratiska världen, vi avfärdar ju det här helgens händelser. Hur är det med resten av världen? Ryssland vill ju gärna framställa sig som allt annat än isolerat, snarare som en ledare för länder som står utanför för väst, så att säga. Finns det några länder som köper det här, så att säga?
Jag tror inte det är en fråga om att de köper det här. Jag tror att snarare bara att de gör någon typ av, i sin uppfattning, pragmatisk avvägning om vad som är liksom rimligt att förvänta sig och de förväntningar man har på liksom relationerna mot och med Ryssland. Västryska relationer är såklart bottenfrusta och kommer förbli så under lång tid. Men det finns ju andra länder som liksom lite mer sitter på staketet och förhåller sig neutrala. Alltså Indiens liksom premiärminister Modi som ju gratulerade Putin då, ringde och sa grattis och sådär. Inte nödvändigtvis för att han inte förstår att valet har så att säga manipulerats, utan det är liksom
man vill ändå hålla sig.
Ja, och sen har du ju andra länder som så att säga, är än mer odemokratiska och auktoritära som Iran och Kina och sådär. Det är klart att de också inte har några problem med att gratulera Putin. Det ser ju jättebra ut från deras perspektiv, det som har hänt.
Som du nämnde så har ju det här ägt rum tidigare, senast 2018. Du som studerar här närmare, skiljer det sig den här ceremonin den här gången någonting från förra gången? Vad har hänt sedan dess? Det har hänt mycket i världen, men själva ceremonin?
Nej, men det som har hänt är ju att Ryssland fortsätter att utveckla sin allt mer auktoritär riktning, samtidigt som konfrontationsnivåerna gentemot omvärlden bara också ökat. Så 2018 så hade liksom Krim-annekteringen också ägt rum, redan då 2014 som sagt. Och Ryssland liksom var allt mer isolerat gentemot väst.
Var det någon skillnad?
Den stora skillnaden är ju att liksom det här vi har nu, situationen vi har sedan 2 år tillbaka, den på något sätt ändå saknar motstycke i modern tid. Alltså den här typen av storskalighet i den militära konflikten mellan i Rysslands aggression då mot Ukraina. Du får ju gå tillbaka då till andra världskriget för att hitta något liknande i Europa. Så att den stora skillnaden för Putin nu jämfört med tidigare år är att nu så är han verkligen en krigspresident. Det är det som är hans, så att säga, idé. Det tränger ut allt annat.
Vi ska återkomma till det med krigets betydelse. Mm. Bara en historisk fråga till. Har det varit några någorlunda fria och rättvisa val i Ryssland efter Sovjets kollaps? Och vilket var det sista? Kan man säga så?
Alltså du hade ju i Ryssland, alltså du hade ju då presidentvalet i Ryssland då redan innan Sovjet kollapsade 1990 då, som bekräftade då Boris Jeltsin som landets demokratiskt valda president. Och det anses ha varit ett ganska liksom öppet och ärligt transparent val inom de ramarna som då fanns. Och han var ju sen erkänt som Rysslands ledare efter det, så att säga, landet bröt sig ut och förklarade sig självständigt från Sovjetunionen. Så det var under Gorbachev. Sen hade du ett parlamentsval som följde och som ju anses väl ha genomförts också under förhållandevis demokratiska former. Och vad som hände sen då var ju att du fick en paradoxal situation eller en mycket liksom olycklig situation där det tog lång tid innan det genomfördes ett nytt presidentval. Det skulle ju ske först 1996. Och då var ju Jeltsin så illa ute att han behövde oligarkernas stöd, och det här har ju skrivits mycket om hur de då använde sina mediala resurser för att smutskasta framförallt den stora utmanaren, kommunistpartiets Zyuganov, som ju still is going strong. Det var väl ett val som var halvdemokratiskt. Mm, okay. Det var olyckligt för att det skapade ett prejudikat för senare val då, när Putin sen då ställde upp 4 år senare så för det första så blev han ju handplockad av Jeltsin och som ju helt enkelt bara avträdde sin situation 3 månader i förtid. Och sen så hände samma sak igen, att de här stora tv-kanalerna som då kontrollerades av några oligarker stöttade Putin väldigt starkt. Och det första Putin sen gör när han är vald som president är ju att nationalisera och ta politisk kontroll över alla statsmedier.
Mm. Så gick det ytterligare ut för. Ja. Vad jag förstår så höll man ju också val i de områden man har ockuperat i Ukraina. Vad finns att säga om det?
Det strider ju givetvis mot folkrätten. Ryssland har ingen folkrättslig legitimitet i den typen av val. Och om de är ofria inom gränserna för den ryska federationen så är de ju ännu mer auktoritära i sin form, hur de genomförs på de här ockuperade områdena där vi har sett bilder på tungt beväpnade soldater med såna här skidmasker och går runt med en urna och knackar på folks dörrar liksom, i deras bostäder och säger att nu ska du avlägga en röst här, och så sitter de och tittar på en babushka när hon då ska lägga en röst på den då, förväntade kandidaten. Så att det är ju ytterst obehagligt. Och även om du kan hitta fickor av stöd för Putin även på de ockuperade områdena, så har ju det inte heller någon betydelse rent liksom rättsligt på något sätt.
Du var inne på det lite tidigare, men den här ceremonin används ju förstås för att sända budskap. Putin höll ju tal, vad jag förstås förstått, både för att det här skulle äga rum och efteråt då. Vad finns att säga om det? Vad var det för budskap han sände då?
Alltså han hade ju planerat då så på det sättet att då så inför valet så höll han då en slags årlig, det som brukar vara hans årliga anförande till federationsrådet, alltså det parlamentet helt enkelt då. Och där så dels så presenterade han ju liksom såklart som alltid väldigt ambitiösa program för att höja liksom folks välfärd och socioekonomiska standard och liksom arbetsproduktiviteten ska öka och med si och så många procent och antalet liksom husrenoveringar ska öka med si och så många och vi lägger så många miljarder liksom rubel på det området och det området. Så det var ju på det sättet å ena sidan väldigt klassiskt och lite sådär sovjetiskt att man rapporterar olika utvecklingsindikatorer och sådär. Och sen så efter det och liksom som små fickor i detta anförande så kom ju också de här påminnelserna. Vi har kärnvapen, vi är en stormakt, vi bedriver liksom det här som är den här militära specialoperationen för att försvara moderlandet mot yttre hot. Och det av er som så att säga, de som är emot det här, de är så att säga inte bara emot mig, de är emot det ryska folket. Så att han hamrar in det hela tiden också. Det gjorde han också efter. Han har liksom, i anföranden som har gjorts då, efter det att han formellt då förklarades ha vunnit valet med över 80% av rösterna.
En fråga, hur kriget beskrivs och hur det så att säga paketeras? För att jag tycker, på ena sidan känns det som om Putin talar om den här specialoperationen, att det är någonting som Ryssland gör lite med vänsterhanden som stormakter kan göra ibland i sitt närområde. Och samtidigt så beskrivs det ibland som att det här är en stor essentiell konflikt för Ryssland där man är man liksom frammanar bilder av stora fosterländska kriget och sådär. Alltså, när Putin själv beskriver, vad ligger han, vilken vikt tillskriver han anfallskriget mot Ukraina nu? Vill han förstora upp det eller förminska det? Om du förstår vad jag menar?
Ja, det där är ju en slags kognitiv dissonans för att man har båda budskapen parallellt. Och det är på något sätt som att det är, man förväntar sig att det kanske finns olika målgrupper också för de här budskapen. Och det är också så att förväntningarna för lite över 2 år sedan då när Putin då förklarade att man nu inleder en militär specialoperation, det var ju inte att det skulle hamna i en långt utdraget krig så att säga. Utan det var ju att liksom vi intar Kiev inom en vecka och hissar den ryska flaggan över hela landet och vi ska liksom avnazifiera och avmilitarisera den här fascistjuntan då som styr då. Det var ju den officiella så att säga liksom krigsförklaringen som ju då inte var ett krig. Men allt eftersom Ryssland har stött på det här enorma motståndet och tryckts tillbaka så måste man ju då hitta en förklaring till det här. Och den förklaringen är ju helt enkelt att vi inte längre bara i en konflikt med de här hemska nazisterna i Kiev, utan det är hela det kollektiva väst som man kallar det, NATO, som vi nu är i krig med. Så att på liksom ett plan är vi i krig. På ett annat plan så pågår den här militära specialoperationen. Och det ena är existentiellt och det andra är liksom en teknikalitet.
Det är ju paradoxalt på något sätt.
Det är paradoxalt, men det är ju väldigt typiskt i auktoritära styren att de, allt eftersom de hamnar i sådana här självmotsägelser, inte heller kan så att säga ta sig ur dem. Utan de liksom består för att i ett system där du inte har ansvarsutkrävande, där du inte har offentlig debatt om de här någon saker av vikt av det som det här kriget är, då kommer regimen ofrånkomligt behöva hamna i sådana här saltomortaler, logiska kullerbyttor.
För några veckor sedan i podden så pratade vi om då efter Navalny som då dödades i fångenskap. Då om Navalny och hans oppositionsrörelse och vilket motstånd det finns. Märktes det av någonting motstånd från antingen Navalnys grupp eller några andra under den här valceremonin?
Alltså, de som fortfarande, så att säga, de politiska aktiva som de politiskt aktiva ryssar som på något sätt då fortsätter Navalnys arbete, de befinner sig ju som regel i diasporan och arbetar därifrån med sina kampanjer så att säga och försöka engagera ryssar både i exil men också nå ut med information till folk som är kvar i Ryssland såklart. Och ett budskap som då man har skickat inför den här helgen då som gick, det var ju att dyka upp 12.00 på söndagen, det eftersom valet genomfördes under 3 dagar, vilket ju också är så att säga intressant. Då markerar ni, det blir som en slags symbolisk markering. Och det där är ju paradoxalt också i sig. Eller det är ju också, kan ju också vara problematiskt. Å ena sidan då så blir det som en slags bekräftelse som människor kommer ut. De kan ju inte knappast arresteras av polisen för att de går och lägger en röst, så att säga. De kanske kartläggs av myndigheterna för att det ser misstänksamt ut när det har stora folkmassor som kommer vid en viss tidpunkt. Men de kan knappast arresteras för att de går och lägger en röst. Och även om de då skriver liksom Putin är en skitstövel på valsedeln eller om de röstar på vem som helst förutom Putin, det liksom är galt, så att säga. Och det så ena sidan då så är det en slags ett sätt att, för dem att bekräfta att jag inte är ensam. Det finns andra som känner likadant som jag. Å andra sidan så är det ett problem för att de förstärkte ju valdeltagandet genom sin aktion, så att säga. Och även ett system som det ryska vilar ju ytterst på att människor deltar, så att säga. Så det är ju möjligtvis då på minuskontot av den här aktionen då. Men det, i stora hela så spelar ju inte det heller någon roll, för valet var ju så att säga givet på förhand ändå. Som sagt, det viktiga är ju att det här visar trots allt att det finns människor som känner ett missnöje och de är fortsatt villiga att liksom, även med små medel, visa det. Sen hade vi ju några exempel som i alla fall på den här skalan inte har ägt rum förut, vilket ju var liksom mer våldsamma aktioner. Påfallande många kvinnor, men en del män också som saboterade valurnor genom att hälla ner bläck bland valsedlarna. Ett par fall där det har slängts molotov cocktails på husfasader eller inne i byggnaderna. Det har vi inte heller sett förut. Och det kanske också är någonting man så att säga kan förvänta sig, att allt eftersom systemet blir mer auktoritärt, allt eftersom allt annat typ av utrymme för samhällelig protest och missnöjesyttring kvävs, så får du också en radikalisering i motståndet. Det kan ju bli så.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Om man ska jämföra dagens Ryssland och nivån av förtryck och kontroll med historiska exempel, i vilken mån har Ryssland, om vi tar exempelvis övervakningen av vanliga medborgare och kontrollen av dem, om man exempelvis jämför Östtyskland, så är det ju många till att där fanns det informatörer överallt och folk behövde ständigt vakta sin tunga. Har man nått den nivån i Ryssland än idag? Eller så att säga att man behöver, vid lunchrummet med kollegorna, kan någon rapportera en? Eller vad är status där?
Det finns exempel på det.
Ja.
Och det finns ju ett gammalt ryskt ord eller begrepp för det då, danos, som kommer från Sovjettiden. där då kollegor rapporterade på varandra för att någon hade skämtat om Stalin eller sagt någonting kritiskt om makten. Och, så det pågår fortfarande och det har ökat över då sista åren. Men även i Sovjet så hade man aldrig samma skala i alltså kvantitativt på övervakningen som i Östtyskland faktiskt. Det fanns inte, KGB var en mindre organisation i förhållande till befolkningsmängden än Stasi. Och antalet rapportörer som var liksom, vad ska man säga, knutna till KGB var färre än vad man hade i Östtyskland. Idag har man ju dock helt andra typer av medel och instrument och mycket övervakning sker ju elektroniskt. Och där har man ju då blockerat i hög utsträckning då tillgången till Facebook och Instagram utan då, och folk då tvingas då använda eller då har att använda vad som finns tillgängligt, framförallt är ju då ryska alternativ och de är väldigt enkla för myndigheterna att övervaka. Telefonsamtal, samma sak, elektroniskt, inga stora problem att spåra. Så att många av de domar vi har sett där människor har dömts då till fängelsestraff eller bötesbelopp, det har ju varit för saker de ofta har uttryckt på internet. Då.
Hur är det med Putins nationalism och uttryck för det? Det också, om man jämför med historiska exempel, hur radikal är den, hur djupgående är den, vilken roll spelar den i så att säga greppet han har om makten?
Ja, det är ju en form av nationalism. Putin å ena sidan betonar ju väldigt ofta det här Rysslands mångnationella karaktär. Och att liksom Ryssland är det här riket som respekterar människors traditionella värderingar. Här kan olika religioner leva i harmoni och det går tillbaka till liksom det här bysantinska arvet. Och att liksom Ryssland har övertagit det och så vidare. Och han kontrasterar det mot västvärldens intolerans då, som han kallar det. Då. Den här liberala intoleransen för traditioner och olika typer av kulturer. Samtidigt i den här lite då fluffiga retoriken så finns det också en rysk nationalism. Och den kan ta olika uttryck. Den tar sig ju framförallt liksom storryska uttryck. Det som då ibland kallas då ruska i mer, den ryska världen. Då. Och den kan ju inbegripa, alltså då är det liksom, ja, å ena sidan är det då mångkulturellt och mångfacetterat, och å andra sidan är det liksom en statsformation som officiellt samtidigt förklaras vara baserad på den ortodoxa traditionen och den liksom östslaviska traditionen. Och det ryska språket ges ju en väldigt privilegierad upphöjd status, precis som den ryska kulturen, den traditionellt definierade ryska kulturen och så vidare. Så att å ena sidan så officiellt förklarar man Ryssland vara det här mångkulturella, mångnationella riket, och å andra sidan så marginaliseras ju själva verket olika typer av minoritetsspråk, minoritetskulturer och grupper. Och det här tar sig ju starkast uttryck på de ockuperade områdena där alla skolor nu tvångsryssifieras. Ju, där det ukrainska språket förbjuds, man rensar ut alla ukrainska liksom, kulturella uttryck, litteratur och så vidare. Och barnen ska ju då skolbarn ska ju då genomgå så att säga, den ryska skolplanen och så vidare. Så att jag tror man ska se det här, man måste särskilja här liksom den officiella bilden som ges utåt och sen den här verkligheten som vi faktiskt ser i Putins politik, som ju snarare är liksom rysk imperialistisk eller stor eller rysk chauvinistisk då.
För det du beskriver och det man ser i media, det här med att barn uppfostras och det är symboler och det är kläder och man åker på läger och det är manifestationer och man sjunger. Alltså, det är ju snarast intryck av vad man såg i Nazityskland, alltså det här liksom, den nationella uppväckelsen där alla måste delta i någon form av nationell pånyttfödelse. Kan man gå så långt att tänka sig att det finns en del fascistiskt tankegods här, eller går man vilse med historiska parallellerna då?
Jag tror att de närmast liggande parallellen är ju liksom gamla sovjetsystemet såklart, som ju den äldre generationen oproblematiskt i vissa fall har liksom fallit tillbaka till liksom de här mönster som de själva växte upp i. Pionjärandan som så att säga ska vara stark, och då har man bytt ut den här kommunistiska liksom ABC:n mot någon annan typ av idé, och det är ju liksom ofta så numera att barn förväntas då studera Putins essäer och tal och sen dra lärdomar från det och så vidare. Och det är klart att totalitära styren, oavsett om de har varit kommunistiska eller putinistiska eller nazistiska eller fascistiska som i Mussolinis Italien, de har ju alltid vissa beröringspunkter och det finns alltid vissa paralleller du kan dra. Men de är inte identiska, det finns ju också viktiga distinktioner. Den nazistiska ideologin var ju så att säga rasbaserad i grunden, och något sånt tänkande finns än så länge i alla fall inte i dagens Ryssland, inte på den officiella politiska nivån, utan där är det ju mer liksom den ryska civilisationen, den ryska kulturen som hela tiden lyfts fram.
Det är ändå fascinerande när du säger att det finns så starka beröringspunkter med det gamla sovjetsystemet, att man då till stor del lyft ut det socialistiska tankegodset, som ändå var, det är ju en ganska bred intellektuell tradition, där mm. finns ju riktiga tänkare så att säga liksom, som har spelat stor roll även i väst, men det gick att lyfta ut det, och så ersätter man det med ja, putinism, och det är ändå man kan ändå se en kontinuitet här.
Ja, och det finns ju en kontinuitet än längre tillbaka, jag menar, det tog ju inte många år efter den ryska revolutionen 1917 och bolsjevikernas maktövertagande, där då processioner började genomföras till stöd för sovjetmakten, och man hade bytt ut de gamla, och där liksom människor hade brukat bära ikoner i processioner, så hade man nu porträtt på Lenin och sen Stalin och nu så är det liksom nya myter som har liksom, och nya legender som har liksom ersatt de sovjetiska, men formspråket liksom går tillbaka, har djupare rötter så att säga. Och mycket av den här sovjetiska ideologin, den hade ju komponenter som liksom respekt för makten, auktoriteten, traditionella värderingar var väldigt starkt betonade i det sovjetiska systemet. Det var liksom ett patriarkalt system. Så även om man inte formellt hänvisade till liksom den rysk-ortodoxa tron i Sovjetunionen, så fanns det liksom beröringspunkter, och det har liksom inte varit särskilt problematiskt eller svårt för Putin att liksom knyta an till både det sovjetiska och det tsariska arvet när han bygger nu någonting då, ja, inom citattecken, nytt då.
Vi ska gå tillbaks till valet, det så kallade valet, och vad som händer nu. Vad kan vi se framför oss att hur Kreml agerar framåt? En fråga som har diskuterats är att det ska bli någon nya former av inkallelser, eftersom krigsförlusterna är så stora så det behövs nytt folk. Är det sannolikt?
Ja, sen i vilken takt och vilken skala de väljer att göra det kan inte jag värdera. Men det är ofrånkomligt. De kommer behöva göra det.
Och då är det reservister som gjort värnplikt i 20-årsåldern som man kallar in igen då? Alltså.
Det kan vara. Man vill i så hög grad som möjligt använda, förlita sig på frivilliga. Människor som är mer eller mindre frivilliga i alla fall. Någonting som särskiljer det här kriget för ryska soldater mot tidigare krig, i alla fall i mannaminne, det är att de får ju förhållandevis då bra betalt. Och jämfört med om du är en, så att säga, vi ser ju hur rekryteringen sker. Den sker från regionerna, det är socioekonomiskt utsatta områden, och en hög överrepresentation av etniska minoriteter. Och det här är ju människor som liksom i sin livstid aldrig skulle ha en chans att kunna liksom tjäna den typen av pengar de faktiskt får genom att då anmäla sig som soldater, frivilliga till det här kriget. Och om de dör så utbetalas då ett ganska ansenligt engångsbelopp till efterlevande och så vidare. Och det här gör ju att du trots allt inte måste använda dig av till exempel liksom tvång, alltså mer liksom, du behöver inte kalla in, i Tjetjenienkriget till exempel på 90-talet, en anledning till att det var så fruktansvärt impopulärt var ju att man använde sig av värnpliktiga i hög utsträckning. Och det behöver man inte nu. Än så länge så har man liksom lyckats upprätthålla ett visst stöd och en viss tolerans just för att man har den här ekonomiska ersättningen. Och sen så har vi sett också rekrytering från fängelser i hög grad. Och människor då som kan tjäna 6 månader, kanske 12 månader, och sen så är de ju fria från kanske ett fängelsestraff som skulle ha varit 20 år. Och sen har vi ju exempel på, det här är ju det mest kanske uppseendeväckande, det är ju att du vet många av de här migranterna som det har rapporterats om, som ryska säkerhetstjänsten har liksom skickat mot den polska eller finska och norska gränsen vid olika tidpunkter, när man sen då har liksom lyckats stänga till de där luckorna då i gränspassager, så har ju de inte haft någonstans att ta vägen, och vissa av dem har ju tvingats underteckna såna här kontrakt att de ska jobba för den ryska staten, och sen när de liksom körs iväg någonstans så inser de att oj, jag är på ett militärt träningsläger vid gränsen till Ukraina, och vissa har ju då dykt upp då, alltså folk från Afrika, Mellanöstern och så vidare, som sen har dött eller blivit tillfångatagna då, av den ukrainska sidan.
Mm. Någonting mer, och du får titta lite framåt, så vi kan förvänta oss från Kreml och Putin under våren?
Jag tror att vi får utgå från att det, liksom det vi ser är det vi kommer få. Jag tror inte man ska hålla andan för någon liksom, väldigt trevlig förändring på något sätt, utan tvärtom, vad Putin har signalerat är ju att han ser det som väldigt positivt att västvärldens stöd och engagemang för Ukraina är på nedgång, för att det underlättar hans så att säga ambition att ta mer territorium, att underkuva landet och göra det till någon typ av ryskt protektorat. Så vi får utgå från att liksom, kriget är hans så att säga logik, och han kommer liksom driva det till liksom, den punkt. Han möter på ett ytterst motstånd. Ryska statsbudgeten är ju liksom helt riggad för att 2024 vara en krigsekonomi, för att Ryssland 2024 i alla fall ska vara en krigsekonomi. Och tittar man sen längre fram hur de har prognostiserat, så ser man att liksom försvarsutgifterna förväntas kunna gå ner något 2025 och framåt. Det är ju inte säkert att det blir så. De kan ju revidera de där siffrorna om det behövs. Men jag tror att Putin för närmast överskådliga framtiden 2024 hoppas och tror att han kanske kan avsluta det här på ett gynnsamt, för honom fördelaktigt sätt.
Jag tror lite om, vi ska snart se ihop det här, men en fråga jag har, det har ju, Macron har ju varit ute en del, och det har ju funnits tankar på att väst eventuellt skulle byta taktik, eventuellt kanske från sin sida eskalerat sitt stöd till Ukraina. Är det någonting som biter på Putin? Eller hur mottas det när så att säga icke-defatistiska toner hörs i väst?
Mm. Nej, så länge det är toner så bryr han sig inte så mycket.
Nej.
Däremot om det skulle komma konkret materiellt stöd av en ny art, då skulle han ju tvingas så att säga omvärdera kanske sina handlingsplaner. Mm. Men så länge det är liksom fransk varmluft, och det är ju det som än så länge det har varit fråga om. Ja, men det franska stödet till Ukraina har ju varit jämförbart, om man jämför med Tyskland även då, så har det varit ganska lågt. De där siffrorna anses ju ibland vara lite omstridda, och fransmännen säger att de har gett mycket mer stöd än vad som framgår av statistiken som kan liksom officiellt läggas fram. Men faktum är att det fortfarande är, hur man än vrider och vänder på det, så att Frankrike inte har alls levererat i samma utsträckning som framförallt USA, men även Storbritannien, Tyskland, nordisk-baltiska länderna har gjort i förhållande till sina ekonomier.
Okej, fransk.
Och så att, nej, vi får väl, det återstår väl att se vad Macrons ord betyder i praktiken.
Vad ska väst göra då? Hur ska man tänka i Bryssel eller Washington eller Berlin eller Stockholm för den delen?
Man ska tala klartext. Det finns några sådana här konstiga liksom, formuleringar som har liksom, cirkulerat i 2 års tid som att Ukraina får inte förlora, Ryssland får inte vinna. Man borde säga att Ukraina ska vinna, Ryssland ska förlora. Det sätter tydliga ramar för hur vi tänker och utvecklar våra strategier. Men den typen av vad ska man säga, commitment, den typen av liksom, engagemang har ju inte än så länge funnits någon vilja att visa. Och det finns väl en förhoppning, kanske någonstans i vissa huvudstäder, om att det här ska kunna avslutas på något sätt och att man liksom kan få ett nytt Minsk 3 eller ett nytt Budapestavtal som liksom kan ge någon typ av stabilitet. Kanske finns det någon som hoppas på liksom en normalisering i relationerna till Ryssland trots allt det som har hänt. Och trots riskerna att Ryssland helt enkelt använder den respit eller det, liksom det utrymme som då ges för att helt enkelt bara samla sina krafter och gå till en ny offensiv längre fram. Men det kan inte utslutas att man inte vill se en fullskalig ukrainsk seger. Vi ska komma ihåg att en ukrainsk seger betyder helt enkelt att Ryssland återgår till sina folkrättsligt erkända gränser. Det är ju inte så att ukrainska trupper liksom planerar marschera på Röda torget. Så folkrättsligt så liksom återställer man, så att säga. En ukrainsk seger innebär att folkrätten, så att säga, respekteras så att du får en, så att säga, folkrättsligt acceptabelt utfall av konflikten. Men vi är inte där ännu och det är möjligt att vi får förbereda oss för antingen en långvarig konflikt som helt enkelt bara pågår, alternativt någon typ av koreanskt scenario där du får ett land som är då delat i 2 delar och du får en stenhårt militariserad gräns som upprätthåller en väldigt skör stabilitet. Men utan att du har en formell fred. Utan att folkrätten har försvarats.
En sista fråga som avslutning. Finns det någonting du tycker är en vanlig missuppfattning eller någonting som vi missar när vi i media diskuterar Putin och Ryssland som du skulle vilja lägga till rätta eller förklara närmare?
Nej. Jag kan inte bedöma det. Den typen av mediedebatt får andra ta.
Okej. Är någonting du vill tillägga till vår diskussion?
Nej, det var ett trevligt samtal. Tack för det.
Det är alltid trevligt att ha dig här, Martin. Stort tack!
Ja, men tack ska du ha.
Martin Krag, ja, som alltså är seniorforskare på Utrikespolitiska institutet. Och så passar vi på att tipsa om din bok igen. Och den heter Det fallna imperiet. Ryssland och väst under Vladimir Putin. Så nu alltså finns med ett nytt kapitel som beskriver den senaste utvecklingen. Tack för det och stort tack också till er som har lyssnat förstås på dagens avsnitt av Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Jag är övertygad att många av er har funderingar kring detta. Men ni kan också höra av er om ni har idéer och förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. I båda fallen så mejlar ni till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.